With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vi har ett krig som pågår i vår närhet och det påverkar i princip allt från ekonomi till liksom, ja, hur man tänker om framtiden och allting. Problemet med det här, det finns många, många problem, men just det där med informationen kring det, vad händer, hur går det egentligen, vem vinner och sånt där. Det är massvis med olika liksom viljor, massvis med olika budskap här. Men jag har ju, måste säga, hittat min källa till att förstå liksom vad som händer. Kenneth, Keg, välkommen till podden.
Tusen tack. Härligt att vara med.
Du är ju finlandssvensk och befinner dig. Dels har du befunnit dig vid fronten och stridit. Nu utbildar du delar av den ukrainska armén. Men vi börjar från början. Hur hamnade du egentligen som finlandssvensk i Ukraina och framförallt i deras armé?
Ja, egentligen kom jag hit 2017 och genom Norge. För jag bodde just då i Norge och vi hade vårt företag där borta. Och vi köpte då råmaterial från Ukraina. Började vi då titta på om det skulle vara möjligt att sätta upp vår fabrik i Ukraina istället för att transportera en massa saker till Norge och sen transportera ut i Europa. Och på den vägen blev det att vi flyttade hela vår verksamhet hit.
Så nu bor du i Ukraina permanent?
Jag bor i Ukraina permanent, ja. Jag är på mitt femte år just nu som jag har bott här.
Men hur går man från att bara bo? Du är ju finlandssvensk. Hur går man från att bara bo till att besluta sig för att strida vid fronten och idag utbilda styrkor? Vad är det som gör att du känner att du vill delta och försvara Ukraina?
Jag har alltid blivit uppfostrad på det viset att när du bor i ett land så har du rättigheter. Och de rättigheterna så utnyttjade jag då i 4 år. Men inga rättigheter utan skyldigheter. Så den 24 februari trädde då mina skyldigheter i kraft. Och det var då liksom att försvara det land som jag bor i. Det moraliska kompassen sa att så här måste jag göra. Och det var ju ett stort äventyr innan jag ens kom in i armén. Det var liksom... Men till slut så gick jag in på bataljon 130 och sa, här är jag, vad kan jag göra? Och på den vägen blev det.
Mm. Och då hamnade du har deltagit i strid.
Ja, jag var på Kiev-fronten i Irpin, Butcha och sen då i Kharkiv när ryssarna var i själva stadsområdet. Efter det då så blev min ålder ett hinder för att gå vidare. Och då blev jag sen tillbaka till Kiev och som instruktör. Och instruktören blev jag då för hemvärnet. För vi har ju både den reguljära armén och sen har vi hemvärnet. Och hemvärnet, det fanns inget hemvärn före den 24 februari i Ukraina, utan det uppstod liksom på morgonen när attackerna kom. Och här i Kiev så hade vi 7 dagar på oss och ska vi säga organisera någon typ av försvar. Och det försvaret leddes ju då av våra veteraner, eller de som hade deltagit i krig i Donbassen 2014. Så ska vi säga att armén, den har egentligen utvecklats med hjälp av hemvärnet.
Men om vi backar tillbaka lite till liksom när ryssarna, för det kändes ju när de var på väg in där, alltså den här långa kolonnen på väg in mot Kiev, att det här kommer ju ta några dagar, sen så har de sopat mattan med Ukraina. I alla år har vi varit rädda för ryssen. Och så fastnade de där. Din liksom... Alltså jag får ju intrycket av att de är alltså dåligt organiserade, de har dåliga officerer, de har en övertro på sin egen styrka. Men du som har varit på plats, vad var det som hände? Varför kom de inte fram?
Det kom i fel årstid. Det kom på när det började bli mjukt och gödsigt på markerna. Det kunde bara komma fram längs med vägarna. Sen hade de ju inga avstånd mellan sina konvojer eller mellan fordonen som var där. Och våra trupper då så slog ju ut dem lite här och lite där kring den här. Och framförallt då när det var den här 6 mil långa konvojen som var fast. En annan sak som gjorde att de garanterat inte hade en möjlighet, det var att i befolkningen i Kiev, det gick ju man ur huset. Varje kvarter satte upp en egen blockpost. Varje man i varje hus där arrangerade egna vaktturer. Så det var liksom 24-7. Varje kvarter var beväpnat. Blockposter. Reguljära armén satte ut minor. Så att det enda som de skulle ha kunnat ta Kiev med då var att de skulle ha gjort en massiv missilsattack. Och sen... Ja, och sen satt sina fallskärmstropper på Kiev flygfält eller Juliana. Då skulle det ha lyckats, men nu kom det den långa vägen och den
med. Men det förstod jag rätt. Det var ju, vet inte vad jag läste om det var. Jag kommer inte riktigt ihåg när jag hittade dig och började följa dig. Men det är ju något man har vetat om från början där med vintern. Och att de här misstagen har man gjort förut. Det här har man ju vetat om. Att det blir geggamoja. Att man kör fast. Och jag läste någon amerikansk också. Någon som var expert på liksom logistik och sådär. Att just det med jul och allt sånt. Att allt gick sönder. Liksom. Hur kan de ha liksom missat det, ryssarna? Vad tror du det beror på?
Den största orsaken är utan tvekan den interna korruptionen i Ryssland. Jag menar, vi såg ju på de bilar som de hade. De hade gummidäck som var 30 år gamla, fulla av sprickor. Utrustningen, matransonerna, de hade gått ut för 2 år sedan. De hade liksom rostiga, vi hade tunga maskingevärerna som de har på tankarna. Va? Många av de patronerna hade liksom, man hade försökt skjuta med det, men knallhattarna hade inte fungerat. Det var en totalt skrot som man kom med. Och man trodde ju förstås, propagandan var ju det att ukrainarna kommer att ta emot dem med öppna armar, att de kommer att få blommor och allt och bara en paradmarsch in i Kiev.
Men det är väl tvärtom att ukrainarna har ju förstått med friheten, och om de jämför med de andra gamla sovjetrepubliken, att Ukraina är ju liksom ett land som har tagit ett ordentligt kliv framåt. Medelklassarna börjar kunna åka på resor, och det är ju en jätteskillnad mot de övriga gamla sovjetrepublikerna. Så att den friheten är man ju beredd för att slåss för på ett annat sätt, om jag har förstått.
Absolut, absolut. Min personliga åsikt är varför Putin egentligen attackerar oss. Det var det att Ukraina hade ju liksom, som närmar sig demokrati. Vi hade för första gången fått en folkets man valt till president. Det var liksom inga valfusk eller någonting. Den gamla presidenten erkände sig besegrad, och vi fick en fullständigt ett nytt parlament där du hade egentligen amatörpolitiker som tog steget in och blev parlamentariker. Också under nya presidenten så satte man otroligt mycket energi och pengar på för att bygga ut vägnätet, som ju var väldigt viktigt för att få logistiken att fungera. Själva presidenten ändrade en lag om dagen för att få businessen att bli mera marknadsorienterat. Man tog bort valutarestriktionerna. Tidigare när du gjorde export och du fick inbetalningarna på din faktura, så kom en del i dollar eller euron. Då var du före Zelensky var du tvungen och direkt växla 50% av valutan, och 50% fick du ha på ditt valutakonto. Under Zelenskys tre första månader blev det här ändrat att företagarna får behålla sin valuta på valutakontot och sen växla in efter behov. Så det var ju en otrolig boom på det hela.
Så att Putin ville statuera ett exempel, liksom visa att jag menar, att ukrainarna fick så mycket bättre med en fri marknad och demokrati. Det klassiska liksom, receptet för att lyckas för en nation, det är ju liksom demokrati och fri marknad. Då händer det grejer.
Det är helt riktigt. Och vi såg ju vad som skedde i Belarus, den där Vitryssland. Uh-huh. Folket ville ju ha samma utveckling som i Ukraina. Och det kunde Putin absolut inte godkänna, för att land efter land skulle ha liksom gått över till det hela. Och sist och slutligen hade då Ryssland också fått samma problem.
Men om vi återgår till själva kriget och din upplevelse. Jag tror till skillnad från kanske svenskar, så jag har ju historien, min italienska historia med min familj som stred i krigen. Min farfars bror stred faktiskt, han var tillfångatagen i Stalingrad, satt i koncentrationsläger. De italienarna stred ju med tyskarna mot ryssarna. Mm. Och du har väl också en historia med släkt och sånt där som har slagit, så att det finns med än vad det betyder för liksom med smärta, död och den otroliga liksom påfrestningen ett krig är.
Ja, och det var ju liksom en déjà vu när man tittar tillbaka på att finska vinterkriget. Mm. Det är samma taktik använde ryssarna. Samma resultat blev det. Samma terror använde man, som man ju alltid har gjort ända sedan stora ofreden. Precis samma taktik. Att hela svineriet med att våldta, avrättningar, förstörelse. Det är grymt.
Det är grymt. Men vad tror du, det är liksom för tidigt kanske, vad tror du här kommer sätta för spår i din själ? Alltså min pappa, han kan ju fortfarande vakna på nätterna och komma ihåg bombningarna från liksom när de allierade bombade då Neapel. Mm. Han blir fortfarande svettig på nätterna.
Jag ser nu när det har blivit lite lugnare, i att inte ha så mycket att göra. Alltså ingen front och inga attacker kring i Kiev. Så är det att jag har försökt förtränga det vad jag har sett. Framförallt vad jag såg i Butjava. Men jag vet att efter det här kriget så då jag kommer att behöva terapi. Jag måste få prata om vad jag har sett. Jag har sett liksom som lemlästade barn och åldringar. Så det, jag har sett videon som vi tog ut av fallna ryska soldater i Butja. Vad de har gjort. Det är helt grymt. Och det värsta, absolut det värsta som jag såg, det var när vi gick in, min pluton, vi gick in i Butja för att, och, ska vi säga, säkerställa att det fanns inga ryssar där. Och vi kom in i ett hus, det var en 15-årig tjej som låg på sin säng, helt naken, våldtagen och sen uppskuren från halsen ända ner och lämnat dit. 15 år.
Nej, man har ju förstått, det där har ju skett i alla krig och sånt där, men här blir det dokumenterat på ett annat sätt. Folk filmar ju det här, så man fattar ju på ett annat sätt vad krig betyder. Vad tror du är som gör att ryssarna är så otroligt, att de bryter mot alla krigets regler, ger sig på liksom de civila? Vad tror du det, vad är det som gör att de gör det? Det där finns ju på alla, i alla, men arméer som har bra officerer och som har bra ledning bromsar ju sånt där liksom.
Ja. Nej, det är, jag har frågat mig många gånger.
Vad tror du som gör att det här sker?
Jag har frågat mig det många gånger, hur någon kan göra på det här viset. Och vi hade ju fått en soldat som, som blev tillfångatagen, inte utav oss utan av andra, som hade skjutit en civil bara för att han närmade sig. Han var ju satt inför rätta här och han var helt kall. Inte överhuvudtaget berörde någonting. När han försökte be om ursäkt var det som om det liksom var inlärt. Så jag vet faktiskt inte varför det är. Om de här, ska vi säga, hjärntvättningen utav ryssarna från sina politiker är att alla ukrainare är, ska vi, nazister, alla ukrainare hatar Ryssland, alla ukrainare vill förstöra Ryssland. Jag vet faktiskt inte hur det är. Eller så har evolutionen gjort någonting väldigt fel i själva Ryssland.
Alltså när man, jag tror man aldrig kan förstå riktigt, det har jag ju förstått med släktingar som har berättat om det där, att man kan ju aldrig riktigt liksom förstå vad det handlar om. Det är helt omöjligt att föreställa sig den extrema liksom rädslan, brutaliteten. Alltså det är verkligen de här lägsta instinkterna som väcker liksom, som vaknar vid fronten. Vad visste du inte om dig själv? Vad är det som du säger när du hamnade i de här situationerna?
Det första som när vi hamnade i Kiev så såg vi ju inte heller fienden när vi sköt, utan det var ju mer en sån här spärrel. Och sen var det då raket, eller ska vi säga enlavs killarna som slog ut i då. Men när ryssarnas grad började droppa ner kring dig när vi var i själva Irpin, då var man liksom, är man på rätt ställe. Men man måste hålla sig kall. Du måste räkna de sekunderna när granaten briserar och sen springer du till nästa skydd. Så det var själva instinkterna som tog över hur vart du skulle gå och hur du skulle gå. Det kom automatiskt. Sen är det ju då andra då som blir paralyserade. Och vi hade ju också sådana i plutonen. Och då var det liksom,
källchock.
Ja, då var det liksom bara att ta det i nackskragen och dra dem med sig.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det, egentligen vet ingen hur man reagerar första gången, men
nej.
Men sen lärde man ju sig då på ljudet också när det kommer och smällarna, att är det fara för det, är det vårt eget eller är det luftförsvaret som det. Men det tog en vecka för att hela tiden höra på det här. Ska man kunna döda? Det var liksom också en fråga.
Ja. Att, precis.
Är jag beredd att trycka på avtryckaren? Och vi har en präst i släkte, en väldigt konservativ präst, så jag faktiskt frågade honom om vad kyrkan anser om det här. Och han sa ju då att änglarna stred ju mot det onda och det dödade också. Så då var det okej. En konservativ präst säger att för att rädda människoliv och hindra det onda att ta makt, så kan du trycka på. Men i alla fall de första gångerna man tryckte, så var det att vem blev nu utan en pappa, eller vem blev nu utan en son? Men sen kom hatet. Sen kom det stora hatet när man såg hur det betedde sig. Och det hatet kommer ju att sitta kvar hela livet. Mm. Jag tror faktiskt inte jag kan skaka hand med en ryss efter det här. Jag har svårt att tro det.
Hur är det för, jag läste en rätt intressant grej om blitzen när då tyskarna bombar London. Då är de ju väldigt oroliga att folk ska knäcka ihop. Så man förbereder då alla psyksjukhus och allt sånt där. Och det visar sig då när det väl börjar att de aldrig haft så lite patienter, att det på något sätt så ger den här, alltså nära döden liksom grejen, folk är mening att leva. Att efter kommer det hända grejer. Men just när det händer så folk liksom, så släpper man allt annat. Hur har du upplevt det här när de har terrorbombat Kiev och allt sånt?
Folk tar ju skydd i tunnelbanorna här, eller långt nere. Och där ser man faktiskt den ukrainska själen. De stöttar varandra. Det finns frivilliga som kommer med både mat och dryck. Man tar hand om barnen där. Man försöker lätta upp stämningarna. Ingen visar panik, rädsla. Man är förstås rädd att vad kommer att ske. Men i alla fall den samhörigheten mellan ukrainarna har aldrig varit så stark som den är just nu. Eller som den var då när bomberna regnade ner över Kiev.
En parentes är att Kievs borgmästare är ju gammal världsmästare i boxning, Vladimir Klitschko. Jag måste säga att jag blir stolt över min sport. Han är omåttligt rik. Han skulle kunna bo var han ville i världen. Du vet, han är om, alltså 100 miljoner säkert på bankkontot. Mm. Men han är kvar och försvarar sina landsmän stort.
Boxarna och hockeyspelarna är det som lämnar kvar. Det övriga stack.
Är det så?
Ja. Ja, så är det. Också det är parlamentarikerna stack. De som var mest korrupta. Och det som nu är det väldigt ledsamt. Sen i september började de ju komma tillbaka. Och då, ja, vi har varit här och vi understödde med det och det. Och det har inte gjort ett dugg. annat än att försöka skydda sina egna intressen. Och det är ju en sak som kommer att bli på hemmafronten, så det är ju korruptionen här. Den finns ännu, men det kan jag garantera att när soldaterna kommer tillbaka hem från fronten efter kriget, de kommer aldrig att tillåta mer att vi ska ha en sån utbredd korruption som det var före kriget starta. För om det sker, då har vi ett ny Majdan, och den Majdan, den kommer att vara grym.
Det är så, ja.
Det är så.
Men Ukraina har ju visat sån enorm stridsvilja. Man har ju satt saker på nätet som man liksom, man häpnar vilket mod ukrainarna visar liksom. Hur ska man, alltså det känns inte som det kommer vara svårt att slå er med den enorma viljan liksom, till strid och till från liksom från alla.
Så är det. Och det som är det väldigt från? Det är den nya friheten som kom då med att folk... Det stämmer som du sa att till och med en vanlig hårfrisör ska ute på landsbygden har råd att åka på semester utrikes. Åtminstone en gång i året. Och den vunna friheten, att sätta det i kontrast då till, med ett slaveri under en rysk makt. Så det är... Det kommer det aldrig att tillåta.
Man är beredd. För det alltså rent bokstavligt betyder det att man är beredd att dö för det här i Ukraina.
Ja, det är man. Och vi ser ju det också på de frivilliga. Vi har ju inte haft någon tvångsmobilisering. Utan vi har ju, i detta nu har vi 1 miljon man i uniform och vapen. Med reserven. Nu har vi ju då äntligen fått tillstånd då att ta in lite mera. För nyutbildade. Den kvoten blev fylld på 3 timmar.
Oh.
På 3 timmar för att ta in 250 000 man på nytt. Och sen fick rekryteringskontorerna stänga dörrarna.
Du jobbar ju nu med att förbereda soldater för fronten. Hur förbereder man egentligen någon för det här? Kan man?
Det kan vi. Och det gör vi väldigt... För det första är det motiveringen hos... pojkarna och kvinnorna som kommer in som frivilliga. Sen delas det upp i det som vet eller har en liten vapenhantering, vet någonting om det, och det som har absolut i första gången. Och då börjar vi med the basics, att hur Kalashnikoven då fungerar. Vi har torrövningar i nästan en vecka enbart med att hantera automaten. Sen när de kan det, då börjar vi gå in i hur man rör sig, hur man håller vapnen, hur man rensar ett hus eller ett våningshus. Hur du rör dig i gångarna, hur du rör dig upp för trapporna. Och det här övas kontinuerligt. Efter det då går vi ut och har patrullering inne i stad. Avstånderna, hur man går in i stridsposition. Vid en kontakt, hur man går från hus till hus, hur man försvarar ett hus. Och efter det går vi ut i parkerna, i de stora parkerna som då representerar naturen och hur man rör sig där. Så den här basic-utbildningen på en månad med den motivationen de har som motsvarar hos vår lumpen i Sverige och Finland, en 4 månaders utbildning.
Mm.
Och det är liksom även på deras fritid så var det många som tog sin automat och öva det här, hur man hanterar den. Det var inte bara under själva utbildningen utan också på fritiden öva det. Och när du har sån motivation så förstår du att då vill man någonting.
Nu i början var det ju rätt knapert med material och olika liksom vapenslag. Så nu börjar det komma in en hel del vapenslag. Vad kommer det betyda för striderna?
Nu kommer ju de tunga vapnen in.
Ni får ju pansarvagnar nu, eller hur? Man håller på att utbilda i Tyskland, är det inte så?
Ja, och det är nu som har skett och det som normal media egentligen inte har förstått, utan de rapporterar, ja nu har ryssen avancerat i Bakhmut. Ja, men hur många meter har de avancerat och vad har det kostat? Det är ju nu en utnyttningskrig för att ta bort resurserna utav ryssarna. Samtidigt så bygger vi upp nya elitsoldatregementen. Vi har flera nya divisioner som då har soldater som instruktörer som har utbildats i framförallt England. Vi har de som har utbildats på de här pansarvagnarna. Så de kommer att utbilda ännu mer folk väldigt snabbt. Så vi kommer att ha de här pansarbesättningen klar inom en månad.
Där har jag haft fördelen att följa dig. För att jag vet att du redan någon gång i oktober sa att det kommer stå still i vinter. Liksom. Vi försöker ta så mycket mark som möjligt nu. När vintern kommer så kommer det stå still. Och det är exakt det som har hänt. Ryssarna har väl avancerat lite grann med enorma förluster. Va? Och sen så kommer, tror du att offensiven kommer sen i vår?
Ja, jag tror att den kommer i mitten av april om vädret tillåter det. Och det kommer att vara en väldigt snabb vagn. Det kommer att gå snabbt. Vi kommer att penetrera linjerna. Och vi har tre ställen som spekuleras i. Det är ju då uppe i Kreminna, Luhansk-området. Och Kreminna är ju nu, ryssarna har ingenting mellan Kreminna och Luhansk. Så att kommer du igenom i Luhansk, i Kreminna, då är nästa anhalt Luhansk. Sen har vi då Donbass. Nu är det ju många som funderar på att vi kommer att göra en stor offensiv i själva Bachmut. Det är därför vi kommer att vara där. Och att vi har byggt upp med stora trupper i Siversk, Sloviansk och Chasiv-Jar. Och sen förstås, som alla väntar sig att vi ska gå, är ju att vi går från Zaporizjzja rakt ner och tar tillbaka Mariupol. Och på så vis. Själv tror jag, personligen tror jag att vi kommer att gå i Luhansk. Det ser för mig liksom det snabbaste om du ser på terräng. Men oberoende vilka av de här vi väljer. Om vi kommer igenom och vi kommer till ryska gränsen, så då är kriget slut. I praktiken är det slut då. För då har ryssen ingenting att sätta emot mera. Och det jobbas ju febrilt i generalstaben, ute på regimenterna, för att förbereda våra soldater på en snabb marsch. Det är ju ingen hemlighet. Sen har vi då vissa saker som jag inte kan avslöja, men som vi vet som också gör det att jag är övertygad om att vi firar midsommar utan krig.
För det som jag tycker är intressant att följa dig, som jag tycker är unikt, det är att du dels så har den här dina killar vid fronten, kan du berätta om vad som händer där, men också att du har ju någon form av officiell roll också där du vet saker, som du säger, det kan jag inte säga och så det känns som du sitter inne med information både från liksom generalstaben och då själva på marken, som gör att man får en väldigt bra överblick för vad som händer i striderna.
Mm. Egentligen om vi ser vad media då, de ryska krigsvloggarna, de hade rätt. De sa ju det att vi kommer att attackera i Kharkiv-området, men ingen lyssnar ju på det i Ryssland, utan alla förväntar ju sen i Kherson. Och sen är det ju nu, vad som spelar oss väldigt bra händerna nu är ju den interna stridigheten mellan Wagner-gruppen och deras försvarsministerium.
Ja. Wagner, för som inte är en privat armé som strider för ryssarna.
Ja, en av många. Ja. Och där är det ju liksom vad media inte har uppmärksammat. Det är ju till exempel att i Finland har vi en oligark som har fått finsk medborgarskap som heter Timoshenko, generalde Timoshenko. Han har ju också sin egen armé som strider i Ukraina. Men han får fortsatt ha sitt finska medborgarskap och leva som normalt.
Hur kan det komma så?
Ja, det är. Och det är inte bara han, utan om man, någon journalist börjar gräva i det hela skulle de hitta ännu mera. Sen är ju också det att de stora gasbolagen, de har ju också nu börjat skaffa sin egen armé.
Ja, jag läste det idag, va? Att de har också. Men de kommer, vad jag förstod med dem, det är att de inte kommer strida vid fronten. Är det så att de kommer mer vara som skyddsstyrkor för liksom, oljebolaget? Va?
Ja, för sina ägare. Det är väl det vad som kommer att ske. Ja.
Men det snackas en del om kärnvapen, om de blir riktigt pressade kommer de använda kärnvapen och så. Vad är din inställning?
Jag säger bullshit. Om vi nu ser vad USA har för spionutrustningsflyg i Europa just nu. Om du ser på den 24-tracken så ser du att du har det är hela tiden i luften. Och det betyder ju att de kommer att se när avfyrningen kommer att ske. Och då är det garanterat att då har de ett motvapen. Så att det tror jag inte heller. Och sen vad man pratar om taktiska kärnvapen, det är också en det finns ingenting som heter taktiska kärnvapen. Det var det, vad man nu då pratar om, att man ska förorena en del. Det fungerar inte i praktiken. Du måste i så fall ha 30 olika dirty bombs. Och det är mer en science fiction än vad det är med verklighet i det hela. Så att, och sen har ju också Kina sagt att kärnvapen det är no-go. Så men däremot vad som kan vara problem, det är ju det att med våra kärnkraftverk, att det är ju ett i Saropas kärnkraftverk, det är ju ett roulettespel, rysk roulett varje gång elen går bort därifrån. Nu kommer ju inte att ske en sån olycka som i Tjernobyl, men i alla fall ifall det sker någonting där, så då är det. Det är i alla fall områdena som kommer att vara kontaminerade för hundratals år framåt.
Vi kommer att bli lite kollegor, ska vi också berätta, du och jag.
Stämmer.
Nu ska vi jobba lite för Nongrata Media. Det har varit problem, dina uppdateringar på Facebook blir blockade ibland, stämmer det?
Det stämmer, i och med att först använde jag ju namnet ryssar på ryssar. Och det blev då sen pro-ryssarna sände sina bottar som anmälde mig, och då blev det blockat, och sen började jag använda ordet orkar, och det gick en tid ända tills igen bottarna började anmäla mig och nya restriktioner, och nu använder jag då ordet turister, så det har nu fungerat en stund, men i alla fall att man får en journaliststatus, och det gör ju då att Facebook har svårare att sätta mig i blockad. För att det journalistiska grundlagsskyddet förhindrar dem, eller ska vi säga inte förhindra, men försvårar det för Facebook att blockera mig.
För alla er som är intresserade av kriget, jag tycker alla borde följa er, framförallt journalister och politiker, men även oss som är intresserade av vad som händer, så kommer ni hitta all information om Kenneth på nongrata.se/kg. Där kommer vi lägga upp all information, och snart kommer podd och nyhetsbrev och allt sånt. Håll utkik över det och läs på det. Ni hittar allt det på webbadressen där. Tack så mycket, Kenneth, för att du var med. Väldigt spännande att höra. Och vad säger vi? Slava Ukraina!
Heroja beslava! Tusen tack, Paula!
Tack själv!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Thank you.